Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej allihopa och välkomna ska ni vara till Föräldrarapporten. Podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar. Hörrni, ni minns ju att jag sagt att jag börjar göra lite andra typer av avsnitt eftersom att jag börjar må bättre och att jag tycker att det är kul att bredda podden lite grann. Jag är fortfarande väldigt nyfiken på att se vem jag är som mamma, men det måste inte nödvändigtvis ske genom att jag gråter hos Anneli varje gång. Även om jag kommer göra det framöver en del också. Vet ni vem Malin Mendel är? Ni kanske minns att jag pratade om henne. Jag pushade lite för att jag skulle göra avsnitt med henne. Och nu är det dags. Malin Mendel är en kvinna som jag tycker är jätteinspirerande. Hon håller på med yoga, vilket jag gillar. Sen är hon också SVTs Indien-korrespondent. Hon är med i programmet Världens sämsta indier som hon gör tillsammans med David Batra. Och där tycker jag att hon är så himla busig och charmig. Och som jag har förstått det så har hon varit mycket utomlands, både med sin familj och sina barn när de var små, men också mycket på egen hand. Hon jobbar liksom stötvis i månader i Indien när hennes familj är hemma i Sverige. Och hon gästade Carina Bergfeldts show för ett tag sedan och då sa hon att hon får nästan dåligt samvete för att hon älskar att vara i Indien så mycket. Alltså dåligt samvete då mot sina barn som hon lämnar hemma även om de är stora nu. Vi pratar om att resa ifrån dem, om att hon får kommentarer kring det och att vi båda är överens om att det är otroligt fint att hon visar sina barn omvärlden trots att vissa i hennes omgivning kanske tyckt att det varit fel. När ni har lyssnat får ni jättegärna höra av er till mig, till exempel på Instagram, Amanda Koldén heter jag där. Och så får ni säga om ni gillar de här typerna av avsnitt som avviker lite grann från formatet och kanske tipsa mig om gäster som jag kan ha med framöver. Jag är personligen mest intresserad av att göra avsnitt med sådana som kanske bara liksom skiljer sig lite grann från någon. Men jag är inte riktigt sugen på att göra avsnitt med så här föräldrar som har varit heroinister och sånt, om ni förstår skillnaden. Jag vill inte ha extremerna, för de tycker jag är liksom lite mer P3-dokumentär kanske. Utan jag vill utforska föräldraskapet i någon sorts vanlig kontext på ett sätt, om ni är med på vad jag menar. Nu kör vi inspelningen med Malin. Hoppas att ni gillar det. Malin, välkommen hit.
Tack snälla.
Jag fortsätter presentera dig lite. Ja, men det kändes lite schysst att du skulle få komma in i samtalet
som
också.
Som en bra presentation.
Vad bra.
Fortsätta.
Ja. Nej, men så här, som jag förstått det så har du jobbat många, många år i Indien. Och spenderat ganska mycket tid där. Och en av de sakerna som du sa i Carina Bergfeldt när du gästade, det var att du nästan får dåligt samvete mot dina barn som, för att du tycker det är så härligt att vara i Indien. Och jag kan så förstå det. Det är en sån liten grej, men det är också en sån stor grej på samma gång. Till att börja med vill jag veta, hur gamla är dina barn?
De fyller 16 och 20 i år.
Aha. Och gud, vet du, jag blev direkt avundsjuk för att du hade vuxna barn. Så skönt. Kan man prata med dem istället för någon som bara skriker på en hela tiden. Och hur länge har du jobbat i Indien?
Sen 2005. Så då var min son 3 när vi åkte första gången. Och de första 10 åren så var ju min man och mina barn med mig i Indien.
Right.
Så de är ju lite uppvuxna där, eller lite halvtid uppvuxna där. Så att Indien är också en del av deras liv. Även om de senaste åren, när min son började 7:an, så sa han att nej, men nu måste jag vara på ett ställe och vara med i ett fotbollslag och ha liksom mitt kompisgäng, så han orkade inte hålla på fram och tillbaka så som vi hade gjort.
Men hur gick snacket liksom? För jag kan, alltså, så här, bara en sån sak som att min kille skulle ta ett nytt chefsjobb på sitt jobb, det kom ju han hem och snackade med mig om, vad känner du inför det och bla bla bla. Hur gick snacket innan du skulle börja göra det här?
Ja, men det var så gradvis.
Och utifrån ett familjeperspektiv då, tänker jag.
Nej, men det var väldigt gradvis. Alltså min man visste väl vad han gav sig in på, för vi blev ihop på journalisterskolan för 100 år sedan. Och jag var ju redan då liksom åkt iväg till Nepal och höll på att dö av så här blindtarmsinflammation i Himalaya. Och det var alltid liksom drama och resor och grejer som han hängde med på ganska mycket, utan att känna något sånt behov egentligen själv. Men sen när vi fick vårt första barn, Leon, som är världens godaste människa. Men när han var liten så, alltså, han skrek så himla mycket och det var en sån chock för mig. Så att då kom vi faktiskt överens om att när Stefan skulle vara pappaledig, då skulle vi åka tillsammans ut i världen och jag skulle få göra min grej liksom. Mm. Så då åkte vi till Burma bland annat. Och där blev det ju nästan som att Lau, som han kallas då, Leon, var nästan som hjälpte mig att vara undercover, för journalister är inte tillåtna i Burma. Men eftersom jag hade ett litet barn på höften och liksom filmade lite hipp som happ, så gick allting väldigt, väldigt bra.
Okay.
Så då kände jag inte samma behov av att slå mig fri från den där mamma som jag hade upplevt. Liksom.
Och du sa att det var när han gick i sjuan som han sa att han ville var i Sverige med. Och då är han den äldsta, så det var 7 år sedan typ då.
Ja.
Okej, så sen dess har du liksom spenderat halvårsvis utomlands.
Det var 5 år sedan, 5-6 år sedan.
Ja.
Ja, nej, men sen dess så har jag inte bott där så långa perioder. Utan som allra längst har jag varit där i 3 månader på egen hand. Men oftast har jag varit där kanske 4 månader, fast de är där 6 veckor på mitten på ett jättelångt jullov. Så först 6 veckor själv, sen kommer de 6 veckor och sen 6 veckor till. Och det har ju varit, alltså jag har ju saknat dem otroligt mycket. För de har ju också varann, de 3 är ju tillsammans, men jag är liksom själv. Men samtidigt, om jag ska vara helt ärlig, så är ju jag i flow när jag är där. Jag gör det jag älskar, jag är ute och filmar, jag är med om massa nya saker, jag träffar massa människor. Jag har liksom någon slags adrenalinrush, jag ska klara massa saker och jag är på äventyr liksom. Jag älskar det. Och det kan jag faktiskt ha dåligt samvete över, att jag blir så här, men gud, att jag inte tänker mer på dem.
Jag fattar. Gud, precis, för att som sagt, normerna har ju bitit sig fast hos mig. Och bara en sån sak, alltså, för jag kan själv tycka att jag kan själv märka att jag tänker om andra mammor dåliga saker som jag inte vill tänka, men som liksom är implementerat i mitt huvud. Och en sak som liksom var så exempel, jag har feströkt ibland. Sen jag blev gravid har det väl hänt 2 gånger, så att det är verkligen ingen stor mängd. Men när jag fyllde år så tog jag min första cigg efter att jag hade kommit. Och jag bara, men gud, här sitter jag och röker och jag är en mamma. Alltså, och det var liksom det första jag tänkte, och jag är inte så konservativ eller någonting sånt. Men det är ändå så mycket saker som händer. För jag vet att du säger i en annan podd att så här, i svenskar är så försiktiga att så här, om någon vill hoppa från bryggan, då är inte första bara, yeah, go for it, utan oj, akta så att du inte ramlar. Har du själv kunnat liksom ha den mindsetet med dig i ditt huvud, eller brottas du själv också med dubbla känslor?
Alltså, jag brottas med dubbla känslor, samtidigt som jag vill verkligen uppmuntra mina barn till att våga. Och jag verkar sakna någon så här spärr själv för vad som är farligt och inte. Så det är ofta mina barn som säger, nej men mamma, vi kan inte hoppa på det här local train i farten, det är farligt så här. Man bara, okej, tur att ni var med, annars hade jag gjort det liksom. Men jag är nästan beredd på att dra med dem, jag blir liksom carried away.
Men jag menar också när du skulle flytta, alltså gick det så här, men gud, jag kan inte dra med hela min familj på en resa eller en jobbresa.
Nej, det har inte varit så, för det, är liksom, det har varit en sån successiv process, eftersom de har varit med när de har varit så små, kanske kortare perioder, sen har vi varit tillbaka. Så liksom. Men varje år så har jag ändå, min man och jag, sagt till varandra att nu kan vi inte ha det så här längre, vi måste hitta på något annat sätt.
Okej, okay. Vad är det som ni tycker blir så utmanande då?
Ja, men det har ju varit framförallt de senaste åren när vi har varit ifrån varandra långa perioder. Att det har känts som att, ja men tufft för alla liksom. När jag kommer hem så är det ju väldigt mycket känslor. Jag har ju dåligt samvete att jag är borta. Och de har ju längtat såklart, men jag tror också att som barn att man kan känna sig sviken. Mm. Man kan kanske vara arg fast man vågar inte släppa fram det för de
man kan känner... inte ens själv fatta det.
Nej, jag tror inte de ens fattar det själva. Och de känner ju att jag har dåligt samvete och jag vill gärna så här undvika konflikter i den situationen. Att det är som att det ska vara nästan som en honeymoon när jag kommer hem. Man vill liksom inte bråka om någonting. Och det blir ju så konstigt då, för då sväljer man massa saker. Mm. Och om de är arga, jag tror att de nästan kan provocera fram ett bråk till slut. Mm. För att man vill liksom att... Mm. Det är som att alla känslor måste ut. Man måste gråta, skratta, man måste liksom få gjort allt för att kunna slappna av med varandra på något sätt.
Känner du också att du överkompenserar? Det kanske lite ledande frågor, men för att om Victor har haft, eller om jag har fått en paus, eller om man ska säga, gjort något, då känner jag att Victor, alltså att du måste bli rättvist. Mm, mm. Så känner du att du måste överkompensera för att nu har du varit borta, nu är det min mans tur att vara borta och liksom, ja, nu måste jag vara extra snäll mot mina barn.
Ja,
alltså.
Ja, men gentemot barnen känner jag det jättemycket. Ja. Och vi pratar väldigt mycket om det, ganska öppet liksom i familjen. Men min man är alltså sjukt generös på alla sätt. Även med att låta mig göra min grej. Mm. Han väger inte på liksom en våg att nu har du gjort det, nu ska jag göra det. Och på senare år, även om han är författare på dagtid, så är han bartender på kvällarna.
Jaså?
Och, ja. Bra kombination. Ja, då får han äntligen komma ut och träffa folk. utan att behöva dricka.
Ja.
Men också han undervisar på kvällarna och sådär. Så då har det liksom löst sig lite att ja, men då gör han sin grej och jag är nästan alltid hemma på kvällarna. Mm. Eller jag är ju hemma nästan hela tiden när jag är i Sverige. Mm, liksom. Mm. Och det säger jag ju till mig själv när jag har dåligt samvete. Att jag är där alltid när de kommer från skolan och liksom allt sånt där. Men jag har ju fått kommentarer av, ja, men av andra människor. Så här, även nära tjejkompisar och så kan vara lite så här... Ja, men vad tycker barnen om det? Så lite liksom, det förstår jag ju att man undrar, men man kan känna på tonen att det är också en kritik. En liten så här... eller så är det jag som tolkar in det för att jag har dåligt samvete,
ja,
jag vet inte.
Nej, och jag vet inte själv heller, eller, för jag kan uppenbarligen inte svara dig, men som sagt, jag är så himla förvånad över, ja, men jag har sagt det tidigare på det, men jag var ute på restaurang och liksom, jag tycker att det är toppen, jag vill jättegärna att föräldrar ska gå på restaurang med sina barn, ändå så märker jag att jag bara, alltså, där ligger det stackars barnet och liksom, alltså att man är den lilla haggan som man inte vill vara. Och det är en stor del till varför jag tyckte att det var så jobbigt att bli mamma. Men vad brukar du svara då?
Jag brukar svara att men det är en del av deras liv. Liksom. Mm. De har aldrig klagat och när min son sa att nu vill jag vara här, ja, men då anpassade vi oss efter det. Det var liksom, det känns som att, jag tror, eftersom jag bodde i Pakistan själv när jag var liten och känner att det inspirerade mig så mycket, så tänker jag att jag också ger dem någonting.
Okej,
att jag inte är där alltid, men jag liksom... Jag visar dem världen, jag tar med dem ut. Och de har ju också varit med mig väldigt mycket ute och spelat in reportage. Ja. Och det är ju inte alltid det är roligt. Det kan ju verkligen vara att sitta liksom hos en bonde i Rajasthan och bara vänta. Aha. Det är mycket vänta för dem eftersom jag filmar och gör intervjuer och så. Men trots det så hänger de liksom på, har de gjort ganska mycket. Och nu när de är äldre, så de har ju haft perioder när de var tonåringar och var sådär, men måste vi åka till din slumlägenhet i Bombay? För det har ju hänt ändå att det kommer in råttor och sådana saker.
Ja, det gör det väl mer snart, herregud.
Jag tänker, de härdas av det. Kan vi snälla bara åka till Thailand på all inclusive som alla normala människor? Så att det har verkligen inte varit okomplicerat, men det har varit liksom, ja, men vi känner ju att vi lever liksom allihopa.
Ja, alltså så här, utifrån, jag vet, jag hade en kompis som brottades med, hon är ett geni och forskar på mörk materia och vill jättegärna forska utomlands. Och många kompisar till henne var exakt som du sa, att han bara, ska du verkligen göra det med barnen? Men så utifrån så är det ju svinkult de som fått, alltså, prata flera språk och liksom fått se världen. Det är ju de som är riktigt coola och ja... Det blir väl bråk i alla familjer om olika saker, men, jag, alltså, men det är ju just en sån så pass avvikande grej, trots att det är så normalt att vara från sina barn så mycket som du har varit. Så att det är ändå någonting som är intressant att höra hur det låter i
huvudet. Alltså jag har faktiskt också blivit väldigt inspirerad av indiska mammor.
Mm, ja, vad kul.
Ja, för man kan ju tänka att där är ju könsrollerna ännu mer skilda och liksom traditionella än vad de är i Sverige. Men många av mina kompisar, de är så otroligt självklara i sitt moderskap.
Mm-hmm.
och väldigt tydliga och sig själva. De försöker inte vara den där snälla mamman.
Nej, okay.
Och det brottades jag väldigt mycket med, i alla fall de 10 första åren lätt som jag hade barn. För att min mamma var otroligt så här mild och snäll och tålmodig.
Bullmamma?
Och, ja, inte riktigt bullmamma, för hon jobbade ändå på kontor och rökte ständigt och liksom gillade att måla tavlor och liksom hade sin grej lite. Men hon hade inte alls samma temperament som mig.
Nej.
Men jag tänkte att det är så man är. Liksom. Okay. Hon har också alltid berättat att jag var så jävla nöjd när jag var barn.
Aha.
Och jag kände att mina barn var inte så. De liksom var mycket mer, höll på och krävde en massa saker hela tiden. Så jag var så här, vad är det för fel på mig? Varför är de inte lugna? Varför är jag inte lugn? Och det var på något sätt när jag fick ihop det där att jag kunde ta med dem. Och vi kunde liksom vara olugna ihop. Ungefär som när min son var nyfödd och skrek som allra mest, så sa de på BVC att ni måste så här vända honom inåt, lugna ner honom, ha en så här babybjörn och gå liksom och vagga så här. Så vi gick och vaggade fram och tillbaka i hallen och det var så helt tyst hemma hos oss. Vi försökte lugna och viskade. Och han bara skrek och skrek. Och så av misstag en gång råkade vi vända honom utåt.
Ja, och det han var toppen.
Ja, och vi gick på Drottninggatan i så här julskyltning och han bara... Han var tyst för första gången. Ja. Och bara så här, han behöver stimulans, stackaren. Oh, det är det han försöker uttrycka. Liksom.
Alltså, jag är så lätt till tårar och liksom, det är så färskt för mig fortfarande. Men det är ju, och det jag konstaterar många gånger, man är ju hjärntvättad under den här perioden. Alltså, jag fattar det, jag är inne i en psykos. Men liksom, jag kan inte slå mig fri. Men du sa indiska mammorna, berätta mer vad de gör. Som,
ja, men, som min granne till exempel, hon har verkligen blivit min bästa vän, men... Första gången vi träffades, då är hon liksom, hon har helt svart, heltäckande burka, är liksom 3 gånger så stor som mig och ser ganska barsk ut, liksom mustasch under burkan. Och jag kommer där och ser henne och bara, gud liksom, undrar om hon kan engelska eller man liksom har fördomar.
Absolut.
Hon kan ju hur bra engelska som helst. Och hon tittar på mig och tänker att vad är det här för blond jävla brud som kommer att släppa hem massa män och alkohol och all möjlig skit. Och sen visar
och då kan jag ändå tänka mig att du är rätt måttfull med ditt drickande. Det är min fördom om dig.
Ja, alltså det är tidiga morgnar och yoga. Och
ja,
liksom,
precis.
Alltså jag var extremt vild när jag var ung.
Okay.
Jag känner jag är rätt klar med, med det. Men sen lärde ju vi känna varandra. Så att vi liksom, hon och hennes familj är som min familj när jag är själv i Indien. Och det betyder jättemycket för mig att jag har dem. Att man bara knackar på och så vi hänger i varsin dörr och bara snackar skit liksom hela kvällarna. Och då är hennes barn liksom runt omkring och de klättrar och sådär. Och hon liksom, hon försöker aldrig säga till snällt eller så. Okay. Utan hon bara säger till direkt. Det byggs inte på det där.
Nej.
Som jag har gjort när jag kommer hem och försöker vara snäll och vara snäll och vara snäll och inte bråka. Och till slut så får man bara ett spel för att man har byggt upp så mycket frustration.
Det är så jävla pedagogiskt hela tiden.
Ja, exakt. Så att ibland säger jag till mina barn så här, akta er, nu kommer jag vara den indiska mamman.
Okay.
Och så är jag så jättebestämd och det bara löser situationer. Ja. Now go take your bath. Now you go to bed. Och liksom, det är väldigt tydligt. Och det är som att de barnen blir väldigt onevrotiska. De vet vad som gäller. Liksom.
Ah, precis. Men man gillar ju inte det, håller på att gissa. Nej. Vad betyder det här? Vad betyder
mamma
det här?
Låter snäll, men jag märker att hon är irriterad. Liksom. Jag tror det är idiotiskt. Men jag har verkligen hållit på så själv. För det där dåliga samvetet. Och jag har även frågat min granne om det. Liksom. Men liksom, när du är så där barsk mot dina barn, liksom, vad tänker du? Tänker du att du vill vara deras vän? Eller liksom... Att, är du säker på att de älskar dig hur du än är och så? Hon bara, of course they love me. I gave them life to this planet, what do you expect? Oh my god, and that delivery as well. And I give them food every day. Vad dummast hon har hört.
Underbart.
Liksom.
Föräldrarapporten sponsras av meds.se. Det är ju det mobila nätapoteket och det är bäst. Helt enkelt. De har otroligt mycket grejer. De har grejer för djur. De har grejer för barn. De har grejer för män. De har grejer för kvinnor. De har grejer för... Ja, de har Oatly i kaffe. De har träningsgrejer. De har yogagrejer. De har medicin. De har kosttillskott. Och de har smink som jag tänkte prata om lite idag. Och alltid när jag tänkt att jag ska prata om smink så kan jag bli lite skamsen. För jag är ju inte direkt en profil som är känd för att jag har så otroligt snygga outfits. Eller för att jag har så himla snyggt smink. Men så tänkte jag att kanske måste man inte vara perfekt för att ändå få tipsa om sina favoriter. Så det tänkte jag göra. Och det som är så otroligt bra som jag är glad för. Det är att jag har på senaste hittat några riktigt bra budgetgrejer. Som liksom kostar runt 100 lappen. Vilket, ja, det gillar man ju, eller hur?
Till att börja med då, den här Isadora Sky High. Det är TikTok-mascaran som jag hörde talas om. Jag själv inte sett den på TikTok, men jag hörde talas om den plötsligt och den var slut överallt. Sen fick jag tag på en och den var verkligen så bra. Den håller alltså typ ett dygn, den ger stora fina fransar och kladdar aldrig. Nu har jag köpt 3 stycken från Meds så att jag ska ha ett lager ifall att den tar slut igen. För jag tror aldrig att jag kommer överge den mascaran. Sen så finns det en ögonskugga som är från Max Factor. Masterpiece heter den. Och den tycker jag är svinnice. Det är en palett så att man jobbar lite med lite ljus, lite mörkt, lite färg om man är på det humöret. En rouge som är diskret och väldigt fin är L'Oréal Paris Life's a Peach Peach Addict. Och ja, den tycker jag sätter en pricken över i ett touch på mitt face. Sen, concealer. Jag har inte så mycket foundation. Jag har mest concealer typ under ögonen och så här, där det är lite pormaskar. Och då hittade jag, eller ja, många har tipsat om den. Concealer från Maybelline. Instant Anti-Age Eraser. Jättebra! Den kostar liksom 80 spänn. Kommer aldrig överge den heller. Så att budgetgrejer är jag jätteglad för att de är så bra. Och de här finns såklart, alla jag har nämnt, på Meds. Gå in också på Meds och köp det som du behöver till din sminkväska eller det som du behöver i livet eftersom att de har allt. Tack Meds.se.
Men du, är det någonting annat? För det lär ju vara jättemycket kulturskillnader. Mm. Och kanske dels mer som du har inspirerats av, men också saker som du kanske absolut inte tycker.
Ja, men jag tänker bra. Ofta tror jag i Sverige att har jag märkt på mig själv att vi kör lite överkurs, att vi läser typ Jesper Juhl eller vad han heter om att curla och inte curla. Och...
Oh, nej, nu har jag en till bok jag måste läsa.
Nej, skit i det. Alltså jag har insett efter många år med barn nu ändå att jag önskar att jag aldrig hade läst någonting. Ah. Att jag hade vågat lita på mig själv och bara försöka vara som man är. Mm, liksom. Mm. För så jävla mycket idéer som man har haft. Men det som jag tror är bra där att de håller inte på så mycket med den där överkursen. Utan det är liksom, barn ska äta och de ska sova. Och de ska hela tiden ha kroppskontakt när de är små och vara i sin flock. Som gärna är en stor familj med massa underbart. Vuxna som de har relationer med. Och det ska man inte romantisera över. Det är inte säkert att jag skulle vilja bo med min svärmor till exempel. Mm. Men nu är det som det är där. Och det, jag tror det är otroligt bra att växa upp i. Man är liksom bara som en stor flock av barn som bara röjer runt i kvarteret. Och massa vuxna som man känner. Uncles och aunties och liksom. Och jag tror att det är så himla bra. Och det är verkligen så här. Det är inte hela tiden mellis och om någon gnäller lite så får den en sån där majskrok eller vad det heter. Utan det är liksom, de får vara hungriga och sen är det mat.
Även
och
då, när de är så små.
Ja, och då sitter man på golvet och man vräker i sig den starkaste jävla gryta utan att blinka för man är jättehungrig. Och sen är man mätt och sen går man och leker. Alltså, jag tror verkligen på den modellen. Att vi är liksom så himla försiktiga och skulle...
Ja. Men alltså, verkligen, och jag känner bara alltså, sån lättnad av att höra det här. Men det är ju verkligen svårt att stå emot. Jag vet att det finns ett Instagramkonto som jag inte behöver säga namnet på för att jag kommer håna det lite grann. Men det handlar i princip om mellanmål som man kan ge till barn. Och det är så här, glutenfritt, sockerfritt, bla bla bla. Ska man stå tillbaka sina egna jävla raw balls till en 10-månaders bebis? Alltså, herregud!
Det är så jävla typ i Stockholm känns det.
Ja, eller hur? Ja, gud, jag är så less. Alltså, jag älskar Stockholm och medievärlden, men snälla, rara. Okej, så flocken tar du med dig?
Ja, flocken tar med mig. Äta, sova, liksom grundkurs på något sätt. Basic, tydlighet. Liksom.
Och vad tar du inte med dig då? Vad lämnar du gärna kvar?
Ja, men de kan ju vara ganska... det som ändå är i det här snälla. Att man liksom sätter sig på huk, man lyssnar på barnet, man ser barnet, man kör inte över barnet.
Det är en individ.
Ja,
det har vi här.
Som inte alltid finns där. Det är ju verkligen så här, ta ungen i armen, in i en iskall liksom, vattenslang typ i slummen. Och bara gnugga ögonen med tvål och den bara står naken inför alla. Bara skriker och folk går liksom på gatan förbi den så utelämnad och fryser och bara svir i ögonen. De bara, shut up, I slap you. Okay, ja. Så det är ju lite hårt.
Det är kanske svårt att kombinera dock den bästa av två världar i just den frågan. Är det hårt kanske får vara hårt liksom lite mer genomgående också.
Ja, precis, det verkar så. Mm. Men många kan ju vara så här bara, men gud, att du tar med barnen till Indien, att de ska behöva se så här fattiga människor. Mm. Och jag känner, men det är inte synd om oss.
Nej, jag vet. Jag vet
som ska se sant. Fattiga människor. Jag tycker det är bra att mina barn. Ja. Och de, alltså ett tag var deras bästa kompis, var en snubbe som kravlade sig fram på gatan på en liten bräda. Mm. Jättepoliosjuk liksom. Uh-huh. Så att han var bara ett virvar av små armar och ben. Men han var hur glad som helst. Han hade liksom, han tiggde och det gick bra för honom. Uh-huh. Och de hängde med honom varje dag ute på våran gata och liksom, de blev väldigt orädda.
Ja, fantastiskt ju. Verkligen, för att lära sig genom livet själv, ja. Och inte bara genom teori.
Vi har haft barn hemma hos oss som har liksom brutit samman för att vi har röd mjölk och inte grön, för de är vana vid grön typ. Och man bara, men nu får jag dra med dig till Bombay och kasta ut dig på gatan.
Verkligen, det var så kollo i Bombay. jag går tillbaka lite till det här tankar och så. För du sa att vänner har kunnat säga med lite snorkighet som du har tolkat det. Men du är ju också en publikperson. Omgivningen. Får du liksom publika kommentarer alltså om att du är bort från dina barn, eller hur har du varit med det där?
Inte så himla mycket faktiskt. Nej. Mer så som du skrev häromdagen när du hörde av dig. Mm. De flesta som hört av sig är verkligen liksom inspirerade. Mm. Att de blir uppmuntrade av att jag vågar på något sätt. Och det är inget medvetet som jag har gjort eller
Nej.
Så.
Det förstår jag.
Men jag måste säga att den här kommentaren i Carina Bergfeldt, då hade jag också berättat om att vi har varit så mycket i Indien tillsammans. Mm. Att mina barn, när jag är där så vet ju de vad jag gör eftersom de har varit med mig ute på reportage. Vi har haft ett liv tillsammans där. Så det är inte som att jag bara så här, hej då, nu åker mamma. Och ser jag någonstans, de har ingen aning. Utan vi pratar i telefon och de bara, ah, vad säger Koffi han på gatan med vagnen liksom, och sådana grejer. Så att, men allt det hade jag berättat, men det klipptes bort.
Aha.
Så att det var bara liksom att, ah, när jag kommer hem, det är så jobbigt för mig. Typ, för jag vill ju vara i flow i Indien. Så, och det hade jag så här ångest över. Jag bara, nej, men det här... Inte hela sanningen liksom.
Nej, men oavsett så hade säkert jag bara hört den här sista kommentaren. För det är ju sånt man hör.
Ja, det är det man vill liksom.
Ja, verkligen. Jag ställde lite frågor, eller jag fick lite frågor på Instagram. En av dem var just där hur du inspireras av den andra kulturen. Och sen så var det någon som skrev en kommentar som... Ja, väldigt objektiv. En fråga. Jag anser att nej just det, för du började nu vara tre när den var tre år. Det appliceras inte på dig, för jag antar att du inte ammade när den var tre, om du ens ammade.
Nej,
jag
ammade ju första gången när vi var i Burma.
Ah, okay.
Då var han ett år ungefär.
Ah.
Och det var ju väldigt smidigt, tyckte jag.
Ja, för det som var frågan var liksom att hon anser att amning är den finaste gåvan man kan ge sitt barn. Och valde du att resa eller jobba framför att amma bebisen? Alltså, och det var ju inte applicerbart då på dig. Och väldigt högst. Det är kul att hon tycker att amningen är finaste. Alla tycker inte det.
Nej, alla gör inte det. Jag gillade verkligen det. Och min dotter var ett år första gången som hon var med också. Och då ammade jag också.
Okay, och sen en annan fråga. Hur ska man behålla sin självbild som tuff och världsbäst morsa när man inte längre är med barnet hela tiden? Är det ens eftersträvansvärt, lägger jag då till?
Ja, nej, men jag tänker inte att jag är världens bästa morsa alls.
Nej.
Men jag tänker nog att jag är ganska tuff när jag är i Indien, att jag liksom...
Du måste ju känna att du är en cool förebild för dina barn. Hoppas jag att du känner.
Jag hoppas det. Och det är också min son, som är den som har varit med mig mest ute och filmat. Han sa till mig en gång att du är liksom lite annorlunda när vi är ute på jobb. Mm. För då är du så bestämd. Mm. Även mot honom och även mot andra jag har att göra med. Att är man liksom ensam kvinna, man måste ju så här. Och jag har ju en passion för att min story ska bli bra. Mm. Så att då är jag ju bestämd. Jag sa, nej, du får säga det igen.
Mm.
För nu sa du inte liksom det här tydligt. Mm. Eller du måste gå därifrån till dit. För jag måste ha en vid bild på dig när du, ja, bla bla bla. Mm. Och jag ger mig ju inte förrän jag har fått det jag vill ha, liksom. Och även mot min son då, att nej, men du får vänta, du får vara tyst, du får liksom, nu får du hjälpa mig att bära, och annars klarar vi inte det här, liksom. Nej. Men det var inte på något negativt sätt han sa det, men han märkte liksom skillnad att, och då tänker jag att då är jag nästan mer lik den indiska mamman. Att då har jag liksom lämnat allt det där svenska, snälla mamma-idealet bakom mig, och så så är jag som jag är liksom, mm. och jag vill massa saker.
Ja, precis. Och alltså kunna förstå att mamma är kanske mer än bara en mamma.
Mm.
Men just det, precis. För om jag nu ska inspireras, vilket jag ju gör, och även börja applicera lite av dina tankar och de indiska mammans tankar så i min egen vardag, då kommer jag ju få kommentarer. Det här är ju verkligen en spontan fråga, men hur ska jag hantera det?
Men vad är det för kommentarer du kommer få, tänker du?
Men jag vet inte, bara så här, det kanske är ett dåligt exempel, men när jag tyckte att det var jobbigt att vara föräldraledig så var det en kompis som frågade om jag var deprimerad.
Mm-hmm.
Alltså du är så här, och den här jävla bebisbubblan, jag blir, ja, för mig är bubblad något negativt. Men många bara, oj, är ni den här ljuva bebisbubblan nu? Bara, nej. Alltså, och då, så, som sagt, det är inga konkreta grejer, men jag räknar ändå med att om jag skulle vara lite hårdare så skulle folk bara, huh?
Man får väl kanske säga att jag försöker hitta liksom ett sätt som funkar för mig. Mm. Liksom. Jag försöker vara sann eller ärlig och jag provar mig fram liksom, så gott det går.
Precis, och det tänker jag också, det är lite sidospår, men det tänker jag verkligen som när folk, jag har fått någon kommentar från så här, haha, vad tror du, din stackars dotter, det sitter du och pratar publikt om hur jobbigt det är att vara mamma. Men då tänker jag så här, alltså det vore löjligt om det var hemligt för Hedda, att det var superutmanande att hon kom. Alltså, om inte hon får tillräckligt gott självförtroende och vet att vi älskar henne djupt ändå, då har vi misslyckats på så många andra sätt.
Ja. Alltså vi pratar helt öppet i vår familj om hur jobbig Lau var när han var liten, och han garvar ju ut det. Han vet ju att vi älskar ju honom såklart ändå, men det skulle kännas jättekonstigt att liksom låtsas som att det var en härlig period.
Verkligen.
Alltså för mig har det alltid varit liksom uppmuntran hemifrån att göra sin grej och liksom allt det där. Och jag var så oförberedd på att bara allt det skulle stanna upp och anpassa mig 100% efter en annan liten person som var så krävande. Och jag har ju kompisar som har gått upp i det och går in i det och älskar och var behövd och liksom, men jag kändes ju, det, på mig kändes det som en strypsnara.
Ja,
jag bara,
samma här.
Panik.
Verkligen.
Och det har ingenting med älskar och inte älskar att göra, utan det är på något sätt förväntningar och hur man är. Och, alltså min man var hur cool som helst. Så fort han tog över så de hade det så jävla bra liksom, de två ihop. Och det kunde jag vara lite svartsjuk på, eller avundsjuk, eller man ska säga att varför kan inte jag vara som honom liksom. Samtidigt så har han varit som en föräldraförbild för mig.
Gud, men du vet att vi spelade precis in ett avsnitt med en genusforskare, jag och min kille faktiskt. För hon var så här, hon bara, jag blir ledsen när jag hör hur positiv han är och att du ser upp till honom. För att det är så mycket annorlunda, det är liksom progressivt och coolt att vara en närvarande pappa. Men som mamma, det liksom ändå är så mycket förväntningar som sagt. Så att, ja, jag har slutat se upp till Viktor som pappa.
Ja, men vi har också pratat jättemycket om det. Och han själv har sagt det. Liksom, men det är ju lätt för mig. Alla tycker ju att jag är världens bästa om jag är hemma
bara
en dag. Liksom.
Precis. På BVC när Viktor bytte blöja sa han, wow, superdad.
Nej, men herregud. Jag tror det är också hur man är som person. Att han är mer anpassningsbar. Han är också mycket mer en familje... känsla liksom, att det har varit en så stor grej under hans uppväxt, att det är mycket familj och allt det där, så att, och han, efter våran son så var jag såhär, det räcker med ett barn, det liksom gör det verkligen, och då var han, nej men tänk ändå, både du och jag har syskon som betyder jättemycket för oss, ska vi inte liksom ge honom ett syskon till, det kan inte bli lika jobbigt en gång till.
Nej, det blev det då.
Nej, men då satte jag ultimatum, jag bara, okej, men om vi åker och bor i Indien, det var 2005, länge. Och jag verkligen får göra min grej. För innan hade jag mer åkt på resor. Liksom. Han bara, okej då. Och sen när vi hade bott där kanske 4 månader så var han så här, nej men nu behöver vi inte vänta längre. Det kan ju dröja innan det blir.
Så blev du på första.
Ja. Så då, alltså, då mådde jag ju silla och kräkte så mycket så vi fick åka hem.
Okej. Okay. Ja. Gud, det där verkar vara ett magiskt trick. Alla som säger, det kan ju dröja, bli gravida direkt.
Ja.
Jag var kaxig, trodde att det skulle gå fort. Det tog ett år.
Ja.
Så att, men då vet jag hur jag ska tänka nästa gång. en sista fråga tror jag som var på Instagram. Jo, fast det var inte om föräldraskap, utan det var så här. Hur håller hon hyn matt bland avgas i fuktig 40 graders värme? Lite hudvård så här på slutet.
Det vet jag inte ens om jag gör, men jag antar att den här personen har lagt märke till det.
Ja.
Nej, men jag svettas inte så mycket.
Nej, okej. Okay. Men... Fast det första du sa när du kom hit idag var, oj, jag är jättesvettig.
Ja, i och för sig, men då hade jag haft regnkläder på mig. Cyklar man i päls och galonkläder så till och med jag blir så.
Okay.
Men annars så, jag har bara någon sån underlagskräm.
That's it. Tur och underlagskräm kan man väl säga.
Malin, jag kommer säkert komma på så mycket saker som jag vill fråga mer, men just nu så känner jag mig jättenöjd. Och jag är jätteglad att du ville ta dig tiden att komma hit.
Det var så himla kul.
Ja, det tycker jag med. Mm. Tack snälla.
Tack själv.
Jag och Malin har pratat lite om skillnaden i hur framförallt indiska mammor uppfostrar sina barn mot svenska mammor. Du är ju faktiskt uppvuxen med en iransk pappa. Har han gjort något som är direkt annorlunda?
Ja, 100%. Han är ju en väldigt speciell person. Ja. Och härlig och underbar på alla sätt och vis.
På alla sätt och vis.
Ja, men också väldigt speciell.
Ja. Och hur mycket av det beror på hans iranska ursprung?
Jo, men det finns ju ändå mycket. Dels finns det ju hela tiden den här underliggande statusgrejen.
Mm-hmm.
Alltså, men den klassiska nästan som är stereotyp. Det här med att man ska vara... ja, men så Victor, du får bli vad du vill. Läkare eller ingenjör.
Va?
Ja.
Det har jag aldrig fattat.
Inte?
Nej.
Jo, men han har sån. Han...
Men han själv är inte så utbildad.
Nej, men kanske därför att han tycker... Men det är lite, han är lite svarta fåret i sin släkt också.
Ah, okej. Okay. Men det visst, jag hade faktiskt ingen aning alls om att du hade upplevt det. Vad sa han när du blev psykolog då?
Han tyckte först att det var hushållerska programmet. Iran så samhällsvetenskap, det är hushållerska program.
Okej.
Okay. Okay. Han tyckte först... Så, du vet hur han,
jo,
han
jag
kan
vet.
Låta. Så, men sen tyckte han ändå att det var okej.
Okej, okay. Bra. Och något annat då? Eller så här, har du känt dig påverkad? Var du inne på att bli tandläkare eller läkare?
Tandläkare, han har tyckt att jag ska bli läkare eller ingenjör.
Okej. Okay.
Nej, men läkare har jag tänkt tanken. Mm. Liksom. Men också mycket för att jag hade lett skolan. Jag tänkte att jag ska använda det till någonting.
Mm.
Så jag tror att det var egentligen det. Jag har aldrig varit lockad liksom av det yrket liksom. Men vad var just det andra grejen som är typ, jo, men en annan typisk grej, det är det här med mat och portioner.
Ja, just det.
Alltså, för det är absurt hur mycket så här, stora portioner om man lagar till en så här, ett helt regemente. Och hela vår uppväxt när vi hängt liksom iraniergänget. Så med farsans kompisar och hans barn och sådär. Vi har sett här pushat varandra till att äta så mycket som möjligt. Och man säger, jag kommer ihåg så man åker till Rahim till, eller någon säger av hans kompisar, man kanske inte ska säga namn. Jag vet inte.
Ja. Om inte han har skyddad identitet.
Nej. Nej, men som Rahim som lagar så otroligt god mat. Mm. Och alltid så här flera rätter när man kommer dit.
Mm.
Och det, dels är det så jäkla gott som gör att man vill äta så mycket.
Mm.
Och sen är det också den här, du vet, grabbar emellan säkert också. Pusha varann. Och därtill så har man de här iranierfarserna som är så här, tyckte du inte om? Tog du bara två portioner? Var det inte gott? Du har bara smutsat din tallrik.
Men...
Så man liksom gick därifrån och verkligen den här magonten av att man, lite som julbord typ.
Ja, okej. Okay. Fast gånger 100 typ. Ja. Men för det vet jag du och din brorsa snackade om när ni hängde och kom hem till svennefamiljer. Att portionerna var så jäkla små som var tvungna att äta efteråt. Ja. Det är ju en skam. Det är kul. Det är verkligen just nu i den debatt som cirkulerar om det här med att barn fick sitta på rummet och vänta på att äta.
Mm.
Men gud vad roligt. Så typ alla fördomar då som man har stämmer mot folk som är iransk farsa.
Men sen, och farsan är ju också... Han är så hönspappa. Men du vet inte om det är för att han är från Iran eller att det är kulturellt.
Nej, det tror jag inte.
Men kanske.
Kanske. Could be. Andra med iranier föräldrar, hör av er. Tack, det var faktiskt väldigt kul och lite oväntat att jag fick nu vakna Hedda. Och tack alla ni för att ni har lyssnat idag. Undrar om det var din starka stämma som fick henne att vakna.
Säkert.
Kanske det. Ja. Tack du och tack lyssnarna. Hej då! Mami, mamacita. Alla mina blickar, de är dina. Klubben, den är hemma, du är iskall. Det här var en produktion ifrån Pod Agency.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.